När Bibeln talar om rättfärdighet, att bli rättfärdig, så framhåller den två alternativ, varav det ena är omöjligt och det andra är underbart möjligt. Det ena är lagens rättfärdighet och det andra är den rättfärdighet som kommer av tro på Jesus. Det är slående att när Guds lag introducerades så dog 3000 personer. Och när evangelium introducerades på pingstdagen blev 3000 frälsta. Alltså är det en oerhörd skillnad mellan det ena och det andra. Om nu lagen inte kan föra oss dit Gud vill, varför blev den då given? Jo, för att uppenbara synden i våra liv och föra oss till Jesus Kristus. Visa på vår oförmåga, men också visa på honom som förmår. Du kommer inte att finna mig och säga något i missaktning av lagen. Nej, tvärt emot. Vi vill ge den tyngd, den betydelse Gud har gett den. Och jag läser från psalm 19, den 8:e versen. Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Det är alltså inte några mänskliga lagar och lagtexter vi här talar om, utan det är Herrens lag, och den är utan brist. Och så möter oss då detta förunderliga att den vederkvicker själen. Ja, det ligger en vederkvickelse i att få veta Guds vilja och en vederkvickelse i att se sin synd, för då söker man Gud. Och då har faktiskt lagen uppfyllt sitt syfte att tala om för oss Guds vilja och göra klart för oss var vi står. När Gud delgav lagen så var det ytterst exklusivt. För det första, det var till ett folk, Israels folk, som har med stark hand och upplyft arm fört ut ur träldomslivet i Egypten för en vandring mot löfteslandet med delmålet att fira gudstjänst åt honom i öknen. Och det är vid detta delmål Sinai träder in i historien och Israel blir lagens folk. Psalm 147 från den 19:e versen uttrycker det med orden: han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter. Så han inte gjort för något hedna folk, och hans rätter dem känner det inte. Halleluja. Och vi må förstå att detta halleluja inte är malplacerat, utan är en lovsång till honom som gör allt på bästa sätt. Och här blir alltså lagen ett delmål mot en fullkomning, det fullbordade försoningsverket av Jesus på Golgata. Det ligger nämligen till så här: utan Sinai inget Golgata, och utan Golgata inget Sion. Men nu har vi en verklighet som psalm 68:17 uttrycker: Sinai är nu i helgedomen. vilket innebär att lagen är fullbordad av Jesus. Lagen så exklusivt för Israels folk. Men inte nog med det. Folket fick heller inte tillträde till bergets topp, utan det drogs upp en gräns som det inte fick passera. Och det var bara Mose som fick gå vidare mot bergets topp för att möta Gud. Det är något vi inte får förbise, dramatiken på berget. Det var ju inte bara så att det blev övergivet en lagtext, utan det skedde under oerhörd manifestation från himmelen. Från andra Moseboks 19 kapitel och 16 vers. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra och blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes, och allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret, Gud till mötes, och de ställde sig nedanför berget. Och hela Sinai berg höljdes i rök vid det att Herren kom ned därpå i eld, och en rök steg upp därifrån lik röken från en smältugn, och hela berget bävade storligen, och allt folket bävade. Ja, så förskräcklig var den syn man såg, att Mose säger, jag är förskräckt och bävar. Var det förskräckelsen Gud ville uppnå? Nej, jag tror att det var mer än så. Han ville visa på sin helighet, att man kunde inte närma sig honom hur som helst, utan det måste ske på Guds initiativ. När han går människan i möte. För väl kan man rycka på axlarna mot restriktioner. Men man kan aldrig överse Guds manifestationer. Och nu steg Gud ned. Hur långt? Till bergets topp. Och folket som verkligen inte befann sig på någon topposition fick Guds uppenbarelsen delgett på avstånd. Ja, Gud arbetar uppifrån och ned. Och här gick han ju inte helt ned till folket, utan stannade där uppe på bergets topp. Hur annorlunda vid Golgata, där Jesus upphöjes på korset. Och där förlåten i templet rämnar i två stycken. Uppifrån, ja visst, men ända ned. Och vägen är öppen för människan till Gud genom Jesus. Gud vare tack för hans nedstigande på Sinais bergstopp. Och Gud vare tack för Jesu nedstigande från himmelen, Jesu människoblivande, nedstigande ända till oss människor, där han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Även om dramatiken är långt större på Golgata, så når Jesus ut med sina utsträckta, sårmärkta händer till en hel värld, till alla människor. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, men ha evigt liv. En frälsning med ett djup, en höjd, en längd, en bredd, obegränsad i omfång. Men beroende på tro på honom. Och där mitt i Guds uppenbarelsen på Sinais bergs topp får Mose delgett lagen med de två stentavlorna med de 10 budorden. Och han blir där i 40 dagar och 40 nätter i Guds närhet. Men under tiden sker det fruktansvärda saker bland folket. Det ger sig till att bryta det första budet. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Det formas, det mejslas, det gjuts en guldkalv. Och så säger man, detta är din Gud Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Det kan väl knappast bli värre, men folket utan Gud, med en avgud, är ett lössläppt folk, oberoende av vad de varit med om tidigare av Guds under. Det står tidigt upp, ja min sann, när det gäller avgudar, då är man tidigt ute. Och så offrar man brännoffer, tackoffer, och så sätter folket sig ned till att äta och dricka. Och därpå står man upp till att leka. Bilden är ju så illustrativ, där leken fått ersätta Guds närvaron, som det sker vid avgudarnas inträdande i menigheten. Mose är ovetande om eländet, men Gud som ser allt talar om för honom vad som sker i lägret. Och när Mose närmar sig lägret så hörs ljudet därifrån. Inte ett rop från nederlag, inte ett rop från seger, men sång hörs. Ja, nog kan Moses tränade öra urskilja vad som är andligt och vad som är själiskt. Och när han ser guldkalven så blir han så rasande att han slår sönder stentavlorna Gud hade gjort och skrivit på. Ja, det kraschar. Men Gud kommer igen och säger, gör nu stentavlor lika det förra, så ska jag skriva min lag på dem. Och det är väl detta som är lagens kännemärke och utfodring. Att även om Gud skriver sin lag på tavlorna, så måste vi göra dem i en ny utgåva. Därför att den Gud hade gjort gick sönder i våra händer. Alltså är lagen fullkomlig. Gud har skrivit den. Men vårt handhavande av den är ytterst bristfälligt. Gud representerar och presenterar sitt ord. Men vi representerar det vi har gjort. Och då börjar vi förstå, det behövs andra tavlor än stentavlor tillverkade av oss. Det behövs hjärtats tavlor som Gud kan skriva in sitt ord i. Han som tar bort stenhjärtat och ger oss ett hjärta av kött, där vi kan känna, uppleva och ta emot hans livgivande ord. Detta människomaterial, så bristfälligt, men som Gud vill göra något med, till hans ära. Innan vi läser budorden på de två stentavlorna, så låt oss också ta med benämningen på stentavlorna. Vittnesbördets två tavlor. Tavlor av sten på vilka Gud hade skrivit med sitt finger. Så lagen är ett vittnesbörd om Guds vilja, uttryckt i lagtext. Du skall icke. Och utan denna lagtext hade vi haft en mycket begränsad uppfattning om vad som är Guds vilja. Och även om lagen var given till Israels folk, så uppenbarade den för en hel värld Guds vilja. Och mycket lagstiftning i denna världen bygger som grund på Guds lag. Problemet är att man överser det första budet. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Och när man överser detta bud, så förfelar man alla de andra. För Gud måste komma först och få den tillbedjan honom tillkommer. Ja, Gud som Gud och inga av gudar. När vi nu ska till och läsa budorden, så ser vi att Gud sätter sin stämpel på dem genom att visa på sitt handlande med sitt folk i Egypten. Jag är Herren din Gud som fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Och vi förstår vikten av denna presentation, att det är verkligen Israels Gud som står bakom dessa budord. Och nu läser vi budorden från Andra Moseboks 20:e kapitel. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra något beläte eller någon bild, vare sig av dem som är uppe i himmelen eller av dem som är nere på jorden, eller det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbedja sådana, ej heller tjäna dem, till jag är Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du skall inte missbruka Herren din Guds namn, till Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och förrätta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens din Guds sabbat. Då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna, eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Till på 6 dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Men han vilade på 7:e dagen, därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som Herren din Gud vill giva dig. Du skall icke dräpa, du skall icke begå äktenskapsbrott, du skall icke stjäla, du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa, du skall icke ha begärelse till nästas hus, du skall icke ha begärelse till nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe och hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa. Ja, detta är stentavlornas budskap. Det är budskap Gud skrivit med sitt finger på stentavlor. Och låt mig än en gång poängtera det första budets oerhörda tyngd och vikt, för att det andra ska fungera. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Och här gick det illa för Israels barn dansande omkring guldkalven. Och här har det gått illa för oss som inte satt Gud först, utan allt annat har fått tagit hans plats. Vad landar vi så? Jo, vi landar i vår oförmåga att hålla Guds lag. Lagen ger oss kännedom om synden, men leder oss inte fram till någon rättfärdighet. Utan vi står där med vår egen rättfärdighet som är som en fläckad klädnad. Och när vi ser det så river vi, bildligt talat, sönder våra kläder i bitar och står där med trasor av ett misslyckat liv, i saknad av härligheten från Gud, i saknad av vita, skinande rättfärdighetsklädnad. Men lagen står ju där så stensäkert, skrivet på stentavlor av Gud själv. Kan jag komma förbi den genom att göra så gott jag kan? Nej, absolut inte. För med lagen är det så att den som har brutit ett har brutit allt. Men så kommer Gud oss till hjälp genom sin son Jesus Kristus, som hör och häpna inte bara uppfyller lagen, men fullbordar den. Och nu citerar jag Jesus själv som säger i Matteus 5 och 18. Ty sannerligen säger jag er, inte dess himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Ja, Jesus levde ett syndfritt liv. Med andra ord, han uppfyllde lagen. Om du ser lagen som ett kärl, så är den fylld till bredden av Jesus. Inte en droppe till behövs. Allt är uppfyllt. Men halleluja! Lagen blev också fullbordad med Jesus. Det innebär att lagens syfte blev förverkligat i honom. Jag sa tidigare att lagen kunde inte föra oss till någon rättfärdighet. Men, halleluja, lagen kunde föra oss till Jesus. Och hos Jesus löstes hela problematiken. Vi fick våra synder förlåtna och blev renade i Jesu blod. Ja, lösköpta från den vandel vi förde i förfänglighet efter fädernas sätt. Och vi blev nya skapelser i Jesus Kristus. Där det gamla var förgånget, och se, något nytt har kommit. Vad är det nya? Jo, det är Jesu Kristi rättfärdighet. Tillräknad oss genom honom, genom hans fullbordade försoningsverk på Golgata. Och den tillräknade rättfärdigheten genom honom blir den tillägnade rättfärdigheten. Där vi får leva detta nya liv i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och uppleva hans nåd, hans kraft, hans hjälp i livet. där vi från en ofullkomlig värld vandrar mot en fullkomlig. Från jordelivets grus mot himlens härlighet i efterföljelse av Jesus. Han är redan där och vi är här. Och Jesus säger att jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och han ska komma igen för att hämta dem som hör honom till. Dem som blivit renade i hans blod och upplev en rättfärdiggörelse genom tro på Jesus. En rättfärdighet, Kristi rättfärdighet, som gäller inför Gud. Och nu lyssnar vi till sången "Det gjorde han". Vad ingen kunde, se det gjorde han.
Människan